Hej allihopa. Ja, något gensvar fick jag någonstans ifrån. Hej. Lotta heter jag, jobbar som pastor här i församlingen för er som inte känner mig. Och ska försöka predika idag. Så får vi se hur det går. Jag har i veckan funderat lite kring goda nyheter som jag ska filosofera lite mer idag. Jag vet inte om ni har något minne av att ni någon gång har fått ta emot så här riktigt goda nyheter. Det kan ju vara att man fått ett lugnande svar från en läkare till exempel, eller hur? Eller att man kommer in på en utbildning som öppnar liksom nya möjligheter. Eller fått ett jobb man har sökt och behövt. Eller att man fått veta att man själv eller någon nära en är gravid. Att nytt barn är på väg. Det är så här klassiskt goda nyheter brukar det kunna vara. Men det här med graviditeter är ju inte alltid goda nyheter. Upplevs inte alltid som det beroende på omständigheterna, eller hur? Vad är det då som gör att vissa nyheter blir riktigt så här goda nyheter? Vad präglas goda nyheter av? De brukar ju skapa glädje ofta. Kan ju lyfta av oro. Eller ge framtidstro, öppna nya möjligheter eller uppfylla någonting som man längtat efter. Något som ofta hör ihop med goda nyheter tänker jag också att vi får en tendens att vi gärna vill berätta för andra vad det är vi har hört. Och dela med oss så att de kan dela glädjen med oss. För att det ska vara goda nyheter så behöver vi även lite förstå vad det är för information vi får. Jag tänkte alltid så under coronapandemin när man tog de här testerna och skulle kolla. Positivt, har jag positivt, är negativt, eller hur? Hålla isär det där, liksom vad det var det här. Man tänker att positivt alltid är positivt, men i vissa fall är det inte det. I evangelierna, berättelsen om Jesus i Nya Testamentet, så avslutas egentligen varje evangelium att Jesus på olika sätt sänder lärjungarna. I slutet av Markus evangeliet så sänder Jesus lärjungen med orden i Markus 16:15: gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Evangelium är ett sånt där grekiskt ord i grunden som betyder just goda nyheter eller glada nyheter. Jesus han säger alltså gå ut överallt i världen och förkunna de goda nyheterna för hela skapelsen. Vilka goda nyheter är Jesus syftar på kan man ju fråga så här. Evangelium brukar ju användas för att ibland sammanfatta allt det som Jesus har gjort för oss och vad det innebär för oss. Och det är ju väldigt goda nyheter. Om det Bibeln hävdar stämmer så är innebören av det Jesus har gjort för oss den bästa nyheten vi kan få som skapar glädje, som ger framtidstro. Som fyller våra behov, kan lyfta av oro och så vidare. Det var ju goda nyheter då och det är fortfarande goda nyheter för oss idag och de människor vi möter i den här tiden. Men frågan är ju liksom hur förkunnar vi dessa goda nyheter idag? Jag tänker det är en fråga som behöver hållas levande i kyrkan. Där hur man delar med sig av goda nyheter om Jesus kan behöva variera lite beroende på kultur om budskapet ska förstås och uppfattas som de goda nyheter de är. Så jag ska ödmjukt tänka högt med er idag. Så det blir lite annorlunda predikan kanske än vad jag annars brukar hålla. Bara fundera lite kring den frågan och försöka måla några konturer kring saker som kännetecknar den tid vi lever i. Och så kan vi ställa frågan och fundera kring det. Hur kan man presentera de goda nyheterna om Jesus i en tid som denna på ett bra sätt? Så jag tänker högt är min utgångspunkt. Så får ni tänka med mig och prata vidare. Är det okej? Okay? Annars går vi till nattvalen direkt. Det första kännetecknet jag vill lyfta idag som präglar vår tid är polarisering. Jag vet inte om ni har märkt det, men vi finner det i världen i stort. Vi finner det i Sverige, i vårt samhälle och också i våra kyrkor, eller hur? Jag tycker det pågår mer skyttegravskrig än dialoger idag nästan. Åsikter drar isär, det är ganska högt tonläge. Ibland tvingas man liksom välja sida i kriget, och är man inte för oss så är det oftast emot oss, automatiskt emot oss. Och internet och sociala plattformar kan ju vara en bidragande orsak till att driva på denna polarisering. Dels så har man ju det här med algoritmer som styr lite vad det är för information som kommer upp i våra flöden. Vilket gör ju lite läskigt nog att vi kanske inte alltid får tag på samma information. Så vi får det innehåll som förstärker de åsikter vi har. Och så har vi hela det här med fake news som är ju en stor grej idag ändå. Och dessutom så försvinner ju massor med spärrar när vi interagerar på sociala medier och inte ser varandra ansikte mot ansikte. Vilket gör ju att vi människor kan bete oss på ett annat sätt när vi skriver i kommentarfält än om vi skulle ses ansikte mot ansikte. Man blir ju rätt lite mörkrädd om man läser kommentarfält ibland. Och särskilt kan jag känna när man läser kommentarfält i kristna sammanhang där man tycker att vi kanske ska samtala lite annorlunda med varandra. Det finns ju inga lätta svar på de här utmaningarna och hur man ska navigera in detta. Men jag tycker det är ganska intressant att det ord för djävul som Nya Testamentet använder, diabolos, det betyder ju ordagrant splittraren, den som drar isär. Finns det ändå krafter som sliter och drar isär idag? Och då om man jämför betydelsen djävulens namn med hur Jesus till exempel beskrivs i första Kolosserbrevet. Nej, Kolosserbrevet finns bara ett. Kapitel 1, 17 så står det så här att han finns före allting och allting hålls samman i honom. Han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen. Först för ett från det döda till ett över att vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Allting hålls samman i honom. Kontrast lite till vad djävulen vill göra. Hur ser goda nyheter ut i den här tiden? Hur kan vi presentera nyheten om Jesus i en tid av polarisering? Ja, vi tänker högt här. Jag tänker på Jesu möte med kvinnan, den samariska kvinnan vid Sykars brunn, om ni känner till den, i Johannesbrevet 4. Det fanns skilda åsikter, fördomar och konflikter mellan judar och samarier på denna tid. Judar undvek kontakt med samarierna. Jag tänkte vi kan läsa från Johannes 4, vers 4 och framåt. Jesus, han är på väg till Galileen. Så står det så här att han måste ta vägen genom Samarien. Måste. Det signalerar något att de brukar försöka hålla sig undan där. Men han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som heter Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Och där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan och det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten och Jesus sa det till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Och samariskan sa det, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Inom parentes, judarna vill inte ha något med samarien att göra. Jesus, han agerar ju rätt så kontrakulturellt här på säkert fler sätt än ett. Men jag tänker bara att vi ska notera att Jesus, han inleder samtalet med kvinnan genom att be henne om hjälp egentligen. Jesu bön om vatten blir ju inledningen på deras samtal som sen faktiskt kom att beröra en del av de här tvistefrågorna mellan samarierna och judarna. Men i förlängningen så leder det här samtalet också till att kvinnan kommer till tro och att många i staden också kommer till tro genom kvinnans vittnesbörd. Och i det här fallet så börjar det genom att Jesus ber henne om hjälp och att den frågan öppnar upp till ett samtal där han får berätta mer om vem man är. Jag bara tänker högt och funderar, finns det något vi kan lära oss av Jesus i det här? Jag tänker på mig själv när jag var 20-åring och åkte till Colombia och skulle volontärarbeta som missionär. Då hade jag bilden att jag skulle åka dit för att betjäna. Att jag skulle ge någonting och de skulle ta emot någonting. Alltså oj 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 vad man inte kan någonting när man kommer till en ny kultur. Jag behövde ju hjälp med allt. Så fick ju skifta lite perspektiv där i det. Jag tror att vi ibland, jag i alla fall, ibland kan vi ha liksom en bild av att vi ska komma med hjälpen och komma med svaren. Och vissa har vi ändå kanske fått någon glimt av Jesus som är ett svar och som kan bli en hjälp. Men ibland kanske en bättre strategi också kan vara att inleda kontakt med människor genom att också be om hjälp med något som den personen kan erbjuda. Det gör också att vi ibland möts på mer lika villkor. Inte att vi kommer ovanifrån med alla svar. Det är få som vill vara välgörenhetsobjekt eller frälsningsobjekt. Så, jag bara funderar, finns det något att man även i polariserande tider kan enas i dels den gemensamma mänskligheten? Alla behöver vi vatten att dricka. Det gäller ju både samarier och judar. Jesus behövde också vatten att dricka. Kanske kan vi mötas i vårt sökande efter sanning eller sökande efter det goda livet. Även när det spretar och drar isär. Att ställa frågor. Att lyssna för att förstå hur andra tänker. Och att älska personer även om vi inte håller med om slutsatserna. Kanske kan vi lära oss ett annat från varandra. I första Korintherbrevet 13:12 så står det att ännu ser vi en gåtför spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Jag tänker att det är lite klokt att ha en viss ödmjukhet inför livets frågor. Insikt att vi kan ha fel på vissa punkter. Vi ser inte hela sanningen. Men vi kan få vara med och vittna om Jesus och det lilla vi har sett av honom som är sanningen. Tänk om vi i mötet med människor som kanske tänker och tror annorlunda än oss skulle komma med nyfikna frågor. Och höra vad är det för frågor folk har idag. Jag tänker högt som sagt. En av de roligaste interaktionerna jag hade i fjol, det var när jag var på Pilgrims höstmöte, som är ett möte som drar folk från lite olika kyrkliga traditioner. Och jag och en kompis, vi hamnade en kväll där då, vi bor tillsammans med två prästkandidater. Och när de fick veta att jag och hon jobbar som pastor inom EFK, då blev det jättemånga nyfikna frågor. Hur fungerar det här hos er? Hur här? Och vi hade sånt härligt samtal i de olika traditionerna. Utan de fördomar. De skämtade om sitt sammanhang. Vi skämtade om vårt sammanhang. Men ärliga samtal. Det är en av de bästa mötena tror jag haft i liksom olikheter. Tänk om vi skulle ha sån attityd när vi möter människor. Jag tänker högt som sagt. Ett annat drag som är ganska tydligt i vårt samhälle. Det är ju här med ofrivillig ensamhet. Idag är ju det ett samhällsproblem. Visste ni om det? Regeringen har ju till och med gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att kartlägga den ofrivilliga ensamheten i Sverige. För att föreslå en nationell strategi som kan bidra till att problemet minskar. Ofrivillig ensamhet det kan ju leda till många fysiska och psykiska sjukdomar som kostar ganska stora vårdresurser. Förutom det mänskliga lidandet då. Och regeringen har ju för att stärka folkhälsan, läser jag deras, och minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet har regeringen en treårig gemenskapssatsning som uppgår till 300 miljoner kronor årligen. Ganska stora summor, eller jag vet inte, jag hanterar ju inte summor på den nivån, men för mig låter det här jättemycket. Så. Och man kan ju fråga, hur hamnar vi här? Tänk att det här blev ett samhällsproblem av alla problem man kan ha. Kanske är det frukten vi skördar av den starka betoningen på individens frihet och oberoende som ett form av högsta värde. Sverige är ju en väldigt individualistisk kultur. Och där betonar man ju människan som oberoende av den grupp hon tillhör. I skillnad från mer kollektivistiska kulturer där. Ens identitet ligger ju inte längre i grupptillhörigheten på samma sätt. Utan betonas en form av frihet där självförverkligande är ett viktigt värde. Eller frihet kanske man ska sätta där. I början av året så tittade jag på en dokumentär på SVT Play som heter Vänner sökes. Är någon som har sett den? Ja, några där. I den dokumentären så får man följa tre personer i deras försök att bryta sin ofrivilliga ensamhet genom att försöka liksom hitta sätt att få vänner. Alltså när jag såg den, man slås ju av hur ensamhet verkligen kan vara ett form av fängelse. De här försökte ta sig ur sin ensamhet. Det finns ju något djupt djävulskt över detta också. Ensamhet binder ju en på ett sätt och gör det svårare egentligen att bryta sig ut ur det. Och det kan ju vara oerhört svårt som en individ till att liksom, som känner sig ensam, att ta kontakt. För risken finns ju alltid att man kan bli avvisad. Eller hur? Ibland är det säkert att avvisa möjligheten från början än att riskera det. Jesus, han vill ju komma med frihet till de fångna. Och även de som är fångna i ensamhet. Och här har ju vi ett guldläge att få vara Jesu händer som bjuder in till den frihet som finns i gemenskap och tillhörighet. Hur ser goda nyheter ut för den som är ensam? Hur kan vi presentera nyheten om Jesus i en sån här tid som är full av ensamhet? Gud är ju gemenskap. Vi tror på en treenig Gud som är fader, son och ande. Och som bjuder in människan till relation med sig själv men också till andra syskon. Och jag tänker att kanske ett av de bästa sätten att presentera goda nyheten i denna tid är ju att bjuda in till gemenskap och relationer. Eller att praktisera gästfrihet. Eller gästfri vänlighet som jag vill säga. Jag blandar ihop två ord. Är det något som jag ärligt talat ibland kan skämmas lite för utifrån att vara svensk och vår svenska kultur, så är det bland bristen på gästfrihet gentemot främlingar som kan finnas i vårt land. Jag har upplevt en annan gästfrihet i andra länder där det finns en annan form av självklarhet kring det. Där man inte behöver boka in 3 månader förväg för att få till det. Eller hur? Det är ju mindre göra-kulturer liksom, men där relationerna får ta mer plats. Och jag kan tänka ibland att de som kommer till vårt land som rotar i en sån kultur och som möter de den svenska kulturen där det kan gå liksom 5, 6, 10 år utan att någon bjuder hem en. Hem. Oj, vad kall och kärlekslöst de måste uppleva vår kultur där. Det är inget slag på fingrarna det här. Men det är ju en möjlighet, att ett sätt att presentera gästfrihet eller presentera Jesus som bjuder in till gemenskap. Och jag har många goda exempel av gästfrihet också i vårt land. Jag tror att ni har det också. Så. Jag tänker på mina föräldrar som ofta bjöd hem folk på julafton. Vi hade några år i rad. De engagerade sig ofta bland asylsökande. Vi hade ofta någon vi barn inte kände med oss några timmar på julafton. Det är ändå en fin form av gästfrihet. Vi bjuder in till julafton, en av de mest familjehögtiden, då bjuder vi hem någon. Där. Under pandemin, som ju var en utmaning på olika sätt för oss. En annan form av utmaning när man blev själv i familjen och skulle överleva relationerna där. Men en annan form av utmaning för till exempel mig då, som bodde i självhushåll där. En av räddningen för mig var ju att jag blev inbjuden att spendera pandemin med en barnfamilj. Så, mamma, pappa och en dotter. Det var ömsesidigt att vi hjälpte varandra där. Men jag vet inte vart jag hade varit idag riktigt utan det. Det finns ett sånt tillfälle. Ibland så tänker vi att synd är ju någonting som vi gör som är fel. När jag hade ledig helg en helg så gick jag spontant till en gudstjänst i Nygårdskyrkan i Skäggetorp där jag bor. Och träffade på en familj som kom från Guatemala. Det var något bekant över dem. Så jag började prata med dem. Och då visade sig att de hade varit i Sverige en vecka och kom som politiska flyktingar. Behövde snabbt bryta upp så. Och när jag mötte dem så upplevde jag att om inte jag bjuder hem de här nu i mitt hem, då syndar jag. Så kände jag liksom. Jag som har upplevt liksom gästfrihet där i Colombia som främling. Om inte jag bjuder hem dem nu, då syndar jag. Så. Och för en introvert som mig så finns det ibland några spärrar liksom för att ta liksom sådana initiativ. Men jag bjöd hem dem och de hos mig 2 dagar senare. Jag har aldrig varit så välsignad av ett besök i mitt hem. Så. Tänk om vi skulle träna oss i gästfrihet att försöka bjuda in fler till relation med oss. Öppna upp. Det finns ett guldläge här. Ja, jag tänker högt. Det sista kännetecknet jag ändå vill nämna är ju det här med psykisk ohälsa som finns i vårt land. Och för en del hänger det ihop såklart med ofrivillig ensamhet. Eller hur? Och det finns ju massor med statistik på det här, men jag tänker inte att jag drar det nu. Och det finns ju många underliggande orsaker bakom den här statistiken såklart. Och de oroande tiderna vi lever i hjälper kanske inte med våldsspiralen i vårt samhälle, med krig som bryter ut och som hotar så att det kommer oss nära, kan komma oss ännu närmare. Och klimatkrisen där, ja, jag tror att ni känner till omständigheterna vi lever i. Hur ser goda nyheter ut i en sån här tid? Så, en tid full av oro och ångest. Jag tycker en av de största grejerna, för mig en av de största grejerna med Jesus, det är att Jesus vet hur ångest känns. För den som känner ångest ibland, känner till det, vet att det är inte den härligaste känslan. Alltså. Jesus när han ber i Getsemane, så innan han fängslas, då är ju trycket väldigt hårt på honom. Och i Lukas så beskrivs det ju att Jesus i sin ångest bad allt ivrigare. Det var en sån ångest så pass så att svetten droppade som blod ner på marken. Tänk att vi har en Gud som vet hur det är att känna ångest. Som kan känna med oss. Som har en sån typ av medkänsla. Gud är nära, han är inte avlägsen på ett moln någonstans. Utan han kan känna med oss. Jag tycker det är fantastiskt goda nyheter. Så. Och också att det inte är något skamfyllt att känna ångest, eller hur? Och det är ingen tecken på tro eller inte, tänker jag, om Jesus kunde känna ångest. Jesus, han har ju tagit lidandet i sin egen kropp och kan på riktigt bära och komma med helande hopp. Och jag funderar också på, när vi presenterar de goda nyheterna om Jesus idag, kanske behöver vi tala mer om hopp än synd idag. Vi lever ju en tid med kriser som byter av varandra eller överlappar med varandra. Kanske är det så att vi ska betona hopp mer än synd idag. Vi lever i en postkristen tid, om ni inte har märkt det. Där majoriteten inte längre kanske känner till de kristna berättelserna som man ändå gjorde i den äldre generationen som finns här idag, länge tillbaka. Och det finns inte riktigt någon allmän syndamedvetenhet. Spännande ljud. Folk idag inte, har inte samma begrepp om synd som man kanske hade i den äldre generationen. Så det är lite ett annat kulturellt läge. Det betyder inte att det inte finns synd eller att vi inte behöver prata om synd och inbjuda till omvändelse från det. Men kanske ska vi betona det hopp som finns hos Jesus. Kanske är det ett sätt att presentera goda nyheterna idag. Man brukar ibland tala om skuld och skam. Det är lite två olika grejer som man ibland blandar ihop lite grann. Det finns tecken på att Sverige idag har gått åt att bli mer en skamkultur än en skuldkultur som det var förr. Det är vanligare idag att man känner skam än att man känner skuld. Och skam är en liten annan grej och behöver lite annat botemedel än skuld. Där skam mer ska älskas bort. Och där tillhörighet kanske snarare hjälper än peka ut synden. Ja. Jag tänker högt, som sagt, om ni inte har förstått det. Men låt oss gå in för avslutningen då. Först så vill jag bara poängtera att de här dragen, det finns ju fler drag i vår kultur, men vi i kyrkan är inte opåverkade av detta, eller hur? Det finns ju bland oss och i våra liv, både psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet och polarisering. Det är inte ett vi och dem i det här. Men att det finns i våra liv, jag tänker att det inte diskvalificerar oss från att vara med och förkunna de goda nyheterna i den här tiden. Ibland kan ju det finnas goda mötesplatser i gemensamma erfarenheter. Jesus säger, gå ut i hela världen och förkunna de goda nyheterna. Evangeliet för hela skapelsen. Jag tänkte högt idag, låt oss fortsätta klura på och pröva oss fram lite hur vi på ett gott sätt kan dela med oss av de goda nyheterna som vi har upptäckt hos Jesus i en tid som denna. Med de utmaningar som finns, men å andra sidan med de jättestora möjligheterna som finns för det. När jag började planera predikan så tänkte jag att jag skulle lyfta våra värderingar. Sen blev det någonting annat. Men jag tänker att jag valde de här grejerna för att det lite ändå kan kopplas till våra värderingar. Som vi i församlingen då tar fram, som vi vill gärna ska prägla den gemenskap vi är. Det ena är att vi vill att Jesus ska vara i centrum. Apropå polarisering, att Jesus ska samla oss. Att det är han vi vänder oss till och försöker efterligna. Men att det kan finnas rum för skilda åsikter i teologiska frågor och betoningar. Men centrum är och förblir evangeliet om Jesus Kristus. Det där centrumet. Men alla behöver inte tycka precis likadant i allt. Bara vi är överens om centrumet. Det här med ofrivillig ensamhet. Vi har sagt att vi vill ju vara en familjär gemenskap. Där alla åldrar får plats och där relationer kan få byggas. En enkel och varm och öppen gemenskap där människor kan få känna sig sedda och välkomnade. Att växa i vara en sån kärleksfull gemenskap. Där man kan få vara innesluten som man är. Det vore fint. Mm. Och betoning på hoppet har vi sagt nu, barnen på väg ner. Mm. Tänk om allt det vi är och gör får betonas, får präglas av det här kristna hoppet som vår värld och som vi behöver ännu mer. Mm. Vi ber och sen så ska Helena och Anneli sjunga en sång. Mm. Ja, tack Jesus tack för att du kom hit till världen, Herre. Tack för allt det som du har gjort och gör för oss. Tack för att du vill ge frihet. Du vill ge helande och hopp, Herre. Tack för de goda nyheterna som du är.
Jag ber att vi ännu mer skulle få möta dig Jesus och få ta emot vilka goda nyheter som det innebär, vad du har gjort och vad du gör för oss. Låt oss få förstå ännu lite mer om det fantastiska som du bjuder in oss till. Och jag ber Helige Ande att du skulle leda oss och hjälpa oss i hur vi kan dela med oss av det vi har upptäckt hos Jesus på ett gott sätt i den här tiden. Tala till oss, stärk oss och använd oss i den här tiden för att visa på dig, för att bjuda in till gemenskap, för att komma med, peka på att det finns hopp i, även i den här tiden. Kom och välsigna fortsättningen av den här gudstjänsten också, Herre. Amen.